Jag har valt att predika från episteltexter. Och när jag läste igenom texten där, alltså alla texter är bra, så kändes det att den här episteltexten är så otroligt Jesus-marinerad, som jag säger. Och det är ju hela Efesierbrevet, det jag brukar kalla för Efesbrevet ibland. Efesierbrevet. Men tar man första kapitlet där så är det ju vers på vers på vers på vers. I honom, i honom, i honom. Och det här är ju ett av de man kallar för fångenskapsbreven som Paulus skriver ifrån Rom till församlingen i Efesus. Man tror ju att det är sånt här rundbrev som ska gå till olika församlingar. Och man förstår liksom hur han vill liksom verkligen poängtera det här, vad de har fått i tron på Kristus. Vad de äger i den här tron. Men vi börjar med att vi läser texten från Efesierbrevet 1, vers 7-14. I Jesus Kristus och genom hans blod har vi friköpts och fått förlåtelse för våra överträdelser. Så rik är den nåd med vilken Gud har låtit all vishet och klokhet flöda över oss. Och han har yppat sin viljas hemlighet för oss. Det beslut om Kristus som han hade fattat från början. Och så skulle genomföras när tiden var inne. Att sammanfatta allting i Kristus. Allt i himlen och på jorden. I honom har vi fått vår arvslott. Förutbestämda därtill av honom som låter allt ske efter sin vilja och sitt beslut. Vi ska vara Gud till pris och ära, vi som redan på förhand hade satt vårt hopp till Kristus. I honom har också ni, sen ni hört det sanna ordet, evangeliet om er frälsning. I honom har också ni, sen ni kom till tro, fått den utlovade helige ande som ett sigill. Den är en borgen för vårt arv. Att Guds folk ska bli friköpt och Gud få pris och ära. Så lyder Herrens ord. Och Gud, vi tackar dig. Men först ska jag läsa. Är det inte bra? Slår det? Den här är lurig. Den åker ner. Är det bra nu då? Ja. Som sagt, det är bra om man hör, annars så kan jag åka hem. Ja. Jag vill till det här läsa en vers om Viktor Rydbergs Tomten. Det verkar ju lite konstigt. Men och jag ska bara säga att den här dikten Tomten, jag har alltid älskat den. Och jag var så glad när jag fick den i julklapp en gång, jag tror jag var 12 år. Och det är en vers där som pratar om det här med törsten och källan. Då har han gått runt där tomten och grejat en massa olika saker. Tyst är skogen och nejden all. Livet där ute är fruset. Blott från fjärran och forsens fall höres helt sakta bruset. Tomten lyssnar och halvt i dröm tycker sig höra tidens ström. Undrar vart hän den ska föra. Undrar var källan må vara. Thank you. hjärtans. Gud kan tala även till våra sinnen. Och det Viktor Rydberg funderar på här, den här strömmen och den här källan. Men var är den någonstans? Jag tycker han sätter väldigt bra ord på det. Vi kan förnimma, vi kan höra. Och Gud kan tala i det här. Och jag vet att det fanns en skiva en gång som hade titeln, hela CD-skivan, en doft av evighet. Det smakar, det doftar evighet. Men vi kan gå vidare i det här som Gud kanske connectar oss på något sätt. Så kan vi tänka, ja men jag måste ju ta reda på det här. Och jag är en nyfiken människa. Jag skulle aldrig stanna vid bara att det var någon slags diffus längtan. Utan jag, och det har jag gjort naturligtvis, sökt var är källan? Var är ursprunget till den här strömmen, den här ån av liv som en människa kan få? Och då är det så bra att vi också har en hjärna. Det är ju trevligt. Att vi också har en hjärna, att vi kan tänka. Och som jag sa tidigare så är den här texten så oerhört Jesus-marinerad. Och det är det vi behöver bli. Vi behöver bli marinerade i den Jesus vi tror på. Och om man tänker på trosbekännelsen, den har tre delar. Gud, Jesus, helige ande. Eller hur? Den längsta delen, den handlar ju om Jesus. Och jag brukar säga så här, Jesus han är världshistoriens epicentrum. Det är där allting utgår ifrån. Och det var Guds vilja från allra första början. Och jag ramlade över på en sida här när jag förberedde mig. Jesus i Gamla testamentet. Och där var det 90 ställen, det finns säkert fler. 90 ställen i Gamla testamentet, alltså före Jesu födelse, som talar om Jesus. Och det är inga flyktiga tankekonstruktioner, någon som kom på någon liten tanke, utan det är nedtecknade händelser. Det är profetier av vanliga människor under 2000 år. Jag tycker det styrker väldigt mycket. Jag tycker att det är härligt det här att vi har hela vårt register av känslor och hörsel alltihop. Men vi har också ett förstånd och en hjärna. Vi kan fundera, vad är det här förankrat i? Och jag tänkte att vi tar vers för vers här, för det är så mycket i dem. Och vers 7 och 8, har du Bibeln? Kan du slå upp? Och telefonen som Maria hade och läste ur, den går också bra. Klicka in på om man vill följa med verserna. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse över våra synder tack vare den rika nåd som han lät flöda över oss med all vishet och insikt. Friköpt. Ja, vi har ju inte prövat på slaveriet som en del folk har prövat på och i forna tider. Och när jag läste om det här så tog de upp just i en bibelkommentar hur Efesierna som han skriver till, och inte bara dem utan de i den här världen som var då, kände väl till den grekisk-romerska praxisen av återlösning. Slavar befriades genom att betala en lösen. Och på samma sätt var Jesu död, och här kallas det för hans blod, en nödvändig lösen för att befria en syndare från syndens slaveri, att vara fast i det som bryter ner. Och jag skulle kunna ta en lång predikan bara om återlösare. För när man slår i det i Bibeln om återlösare, så finns också den här profetiska ådran från gamla förbundet, från gamla testamentet. Till exempel, ta bara något exempel, Jesaja 59:20. Återlösaren ska komma till Sion och till dem i Jakob som vänder om i sitt uppror mot Gud. Sion, Jerusalem, återlösaren ska komma. Och några av er kanske har läst Ruts bok. En liten fin berättelse om kvinnan Rut i Gamla testamentet. Rut var son, hustru till Naomi. Naomi hade gett sig iväg från Betlehem, som var hennes hemtrakt, över på andra sidan det odöda havet, och gick runt på något sätt, till Moabs land. Och då hade hon sina två söner med sig. De gifte sig med två kvinnor, varsin kvinna från Moabs land. Och sönerna dör. Och då blir Naomi tillsammans med sina två änkor, och det är kvar där då. Och då vill hon åka tillbaka, eller ge sig tillbaka till sitt land, till Betlehem. Och det här blir en väldigt svårt för de här två sonhustrarna, änkorna. Men en stannar kvar och en följer med, och det är Rut, och följer med Naomi tillbaka. Hon har Naomi väldigt kär och vill inte överge henne. Och så händer det fantastiska som har med återlösare att göra. Man kan ju säga att Naomi kanske kom tillbaka dit fattig och med, har förlorat två söner. Ganska tungt. Vad skulle hon leva av? Och Rut, hon plockar ax från åken, att det kanske blir lite överflöd någonstans. Men så är det så här att hennes sönerna här då, eller sonen då som var gift med Rut, han hade ju ett jordstycke. Och då fanns det den regeln att det fanns en återlösare som skulle lösa tillbaka jordstycken och upprätta den här sonens namn. Och då även Naomis namn, kan man ju säga. Den första som var återlösare, för det var också så då att då skulle man också ta hand om änkan. Och den första som stod i kö och var återlösare, som på pappret om man säger så då, han ville gärna ha jorden, men änkan, nej, det, nej. Och nummer två, då var det Boas. Ja, han hade inte någon familj eller någon fru. Han vill gärna vara återlösare. Så han återlöste egendomen och han gifte sig med Rut. Och Naomi, det står när man läser om det här i Gamla testamentet, hur kvinnorna runt omkring pratar. Tänk att Naomi, vad bra det har blivit för Naomi. Hon förlorar först två söner och så får hon så ett helt nytt liv på grund av återlösaren. Rut och Boas, de får en son, Obed. Obed blir far till Isai. Isai blir far till David, kung David. Och där stammar ju Jesus ifrån. Ur den stammen föds Jesus. Och i jula så kanske vi sjöng, det är en ros utsprungen av Jesse, rot och stam. Isa, Jesse. Det är en ros utsprungen. Visst är det vackert beskrivet? Min far, det var hans älsklingsjulsalm. Det är en ros utsprungen av Jesse, rot och stam. Och här stammar Jesus ifrån. Tänk vad bra det kan det bli. Det som såg så hemskt ut blev så bra på grund av återlösaren som gick in i sin roll som återlösare. Visst är det fantastiskt? I de här verserna så står det alltså om frihet. Och det här är viktigt. Den sonen gör fri. Han är verkligen fri. Han är inte bunden av det som har varit. Det har han lämnat bakom sig. Han har fått hon förlåtelse. Och allt är dessutom gratis. Alltså, vad pratar vi om här? Tänk att få bli friköpt, fått förlåtelse utan att vi har förtjänat det. Och det här har Gud i himlen bestämt, för världens grund var lagd att det ska vara så här. Och så står ju med verserna också. Och låtit all vishet och klokhet flöda över oss. Ja, men det var ju bra. Vilken skatt på köpet här, va? Att få del av Guds vishet, klokhet. Och jag tänker till att göra gott. Att göra någonting bra av det här livet som vi har fått. Ja. Vi kan gå vidare också. Friköpt, förlåtelse, allt av nåd. Vers 9 och 10. Han har yppat sin viljas hemlighet för oss. Det beslut om Kristus som han fattat från början och som skulle genomföras när tiden var inne. Vilket beslut då? Jo, att sammanfatta allting i Kristus. Allt i himlen och på jorden. Så plockar vi bort Jesus för den kristna tron, då är det ingen kristen tro. Utan det här har Gud Fader i sin nåd bestämt från början. Att sammanfatta allting i Kristus. Och jag kan tänka när Paulus skriver sitt brev där. Eller man har en skrivare. Hur han vill trycka på det här. Har ni förstått det? Har ni förstått vilken plats Jesus har? Och att Gud har genom Jesus sammanfattat allting i Kristus. Och när jag läser i en studiebibel så står det så här. Det var ganska intressant. Paulus använde här en betydande term som inte enbart hade med en tanke om ledarskap att göra. Utan användes ofta i betydelsen att ställa upp en rad tal. Ja, det kanske inte var så lätt att förstå, men så stod det så här. Ett modernt sätt att säga det skulle vara att beskriva världen i en förvirring. Där saker och ting inte radas upp. Känner du det här, va? En värld i förvirring. Där inte saker radas upp. Eller är meningsfulla. Och därför ser fram mot en tid när allting kommer att föras in i ett meningsfullt samband. Under Kristi ledarskap. Att ställa allt till rätta. Och när jag läste om det här med förvirring. Så kan man ju bara stå på nyheterna eller vad som helst. Det är ju total förvirring. Det har väl varit i många tider. Men ja, är inte total förvirring. Vem är människan? Vad går människan mot? Man intervjuar ungdomar och frågar, men vad tänker du satsa på? Nej, jag vet inte. Har ni någon framtid? Nej, jag vet inte. Finns det någon framtid? Finns det något jobb? Nej, men vad är det frågan om? Och jag vet inte om ni som jag såg Kalla fakta i TV4 i torsdags. Var det någon av er som såg det? Kan ni se det efteråt så vill jag varmt rekommendera det. Det var hemskt, men det var nyttigt. Och nu läser jag, jag tänkte det här måste ju alla tidningar, stora drakarna, sätta upp sådana här krigsrubriker dagen efteråt och tyck till och tänk till. Och när man googlar lite grann på Aftonbladet, Expressen och alltihopa så har alla tagit upp det här. Det blir kanske inga löpsedlar, för det finns så mycket annat just nu. Kalla fakta hade granskat en rörelse som är under växande som heter Love and Light. Inom den spirituella gemenskapen. Alltså i Sverige då. Rörelsen har vuxit sig stor på sociala medier och riktar sig till unga tjejer och innehåller många välbekanta inslag. Det är kristaller, det är rökelse, det är healing, men även andra budskap. Och två unga tjejer där som var väl kanske 25-30 års ålder, de hade 70 000, om det var lyssnare eller följare eller vad det var. 70 000! Många som lyssnar på den här predikan, jag är en av stycken. 70 000. Och man vänder sig mycket till unga kvinnor, men även kvinnor överlag, förstår jag. När man tittar på många av de här grupperingarna. Kalla fakta-reporten gick in med dold kamera på en healingcenter som heter Life Forum i Stockholm. Och där får hon ett oväntat råd. Reporten uttrycker oro för en vän, alltså den som kallar fakta då, som vill ta livet av sig och avråder healen från att ingripa. Hör ni vad jag säger? Ja. Vi kan inte påverka om någon vill lämna, säger den här kvinnan från det här healingcenter. Om jag varit du som vän så hade jag uttryckt min oro, men jag hade inte försökt påverka. Vill personen verkligen gå vidare och jag vill hålla tag i den, är det egoistiskt av mig att hålla tag i den, säger healen till reporten. Och det här stämmer, jag satt och antecknade hela tiden. Jag skrev sida upp och sida ner, för jag tänkte här måste jag ha bevis på vad de säger. Och det här säger ju både då Expressen, Aftonbladet och på många andra tidningar. Och det här kallas ju personlig utveckling oftast. Det börjar ju ofta med personlig utveckling. Och det framgår också om olika nivåer av personlig utveckling. Och så att man kan fastna på tredje nivån. Alltså till exempel fastna i det här samhället och vad jag ska göra. Och om jag gör det, då kan det vara bättre att lämna. Och ni förstår ju vad lämna betyder. Eller hur? Man kan ju börja om i nästa liv. Och man pratar väldigt mycket om energi hela tiden. Och suicidföreningen har reagerat väldigt starkt på det här. Och det, för de menar ju, får man sådana signaler, skynda dig och påverka att hindra den här personen. Och de säger det också, många som blir hindrade, de är jätteglada för att det blir så. Eller misslyckade försök att ta sitt liv. Och så pratar de också om, alltså det finns mycket skumt i det här och jag ska inte dröja för länge vid det. Fem, man kan komma upp på olika nivåer, det är det som är grejen, man ska komma upp i olika nivåer. Man kan komma upp i femte dimensionen, då är det liksom så va. Att leva i hjärtats värld, mer kärlek och ljus. Man ströjer sådana här ord runt omkring sig. Och då har man tillgång till allvetande. Man har tillgång till allvetande. Och det går inte att ifrågasätta. Det sa de, går inte ifrågasätta. Och vilket ursprung har det här? Och då tänkte jag, när jag läste om det här med allvetande, så tänkte jag så här, det här luktar första boks andra kapitel. Adam och Eva. Och livets träd och kunskapens träd. Guds vilja och avsikt med livets träd, det var ju liv. Att leva. Och när Adam och Eva åt av trädet av kunskap om gott och ont, sökte de efter en skapad källa för urskiljningsförmågan, för att bli moraliskt oberoende av Gud. Att vara sin egen Gud. Ja, det finns mycket att fundera över. Och det var ju några av de intervjuade som hade liksom kommit till insikt att de måste lämna det här. Målet var ouppnåeligt. De skulle aldrig kunna komma upp till den här nivån. Alltså de var ju förtvivlade. Och det här är ju unga kvinnor. Det finns väl män också, men mycket unga kvinnor. Och igen, hon fick veta att hon var för trasig för en omstart. Och man tror då att, ja men, de sa också att det kan ju förstöra din karma. Om du liksom fortsätter den här trasigheten, då kommer ju ändå ingenstans. Och så var en annan kvinna, de hade varit med jättelänge. Men hon sa det, och det kommer ju det här. Jag var rädd hela tiden. Men Gud har inte skapat oss för att vi ska vara rädda. Vi ska vara glada, fria, friköpt, har fått förlåtelse. Och vi är på en levande himmelsk väg. Gud ville ju liv från första början. Och så han planterade livets träd för att vi ska leva. Man tjänar ju bra med pengar på det här. Frågade en som heter Andreas Knutas. Han tjänade, och det var 6 000 på en hypnos och 2 500 på energihealing. Så det är money, money också. Nog om det här, men det är en tankeställare var många unga vänder sig till. Vad har vi? Hur mycket som helst att dela med oss av. Gratis och nåd. I en fin gemenskap och människor som älskar den. Jag har en bok som heter Flykten till verkligheten. Det är också en kvinna som var fast länge. Jag ska inte ta den nu. Ni får gärna låna den. Väldigt intressant. Men vi går tillbaka till Efesierbrevet. Där vi har de här härliga skatterna. Där vi vet om vad det är som gäller. Och då står det i vers 11. I honom, i Jesus Kristus, som är centrum i Guds plan. Både vad det gäller universum och den enskilde kristen. Jag ska läsa det också, ursäkta. 11. I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin viljas beslut. För att vi som först har satt vårt hopp till Kristus ska bli till hans ära och pris. Kristus är centrum i Guds plan, både vad det gäller universum och den enskilda kristne. Så är det i relation till Kristus som det finns ett meningsfullt framtida slutmål. Ett budskap till den som svarar ja på Guds kallelse. Alltså frihet, förlåtelse och så är vi arvsberättigade också. Bra va? Vi har full tillgång till hela arvet. Alltså allt det som är nedlagt i Kristus. Och vad skulle vi göra av allt det här? Vi skulle göra gott och dela med oss av allt det här goda. Så att människor slipper sitta fast i bundenhet och slösa 6 000 på en hypnos. När de kan få läsa i Bibeln, be, vara med på gudstjänsten och känna vilken frihet. Jag är fri. Jag är förlåten. Och dessutom är jag, om jag skulle liksom inte leva så länge till, så är jag arvsberättigad till hela arvet. Och sen kommer det sista som också är ju otroligt bra. 13:14, vers 13:14. I honom har också ni, när ni hörde sanningens ord, evangeliet om er frälsning. I honom har också ni, när ni kom till tro. Vad fick vi? Fått den utlovade helige ande. Som ett sigill. Anden är ett förskott som garanterar vårt arv. Att hans eget folk ska befrias till hans ära och pris. Det är ju inte bara att det här första som är fantastiskt. Han har gett oss anden. Och vad är andens viktigaste uppgift? Att peka på Kristus. Att peka på vårt behov av Kristus i alla lägen. Och vi har fått det som ett sigill, som en stämpel, som en underpann står i någon översättning, som en borgen. Ja, det här är min flicka. Och när man känner sig antastad. Jag vet att någon gång när jag kände mig så där fruktansvärt antastad, det var ju särskilt då när man hade fått sitt första barn och tyckte att man gjorde så gott man kunde och kände liksom att det, jag duger ju bara inte. Det var ju den sämsta mamman som har fötts på den här jorden. Han är ju aldrig tyst. Han skriker ju jämt. Vad gör jag för fel? Och jag kände liksom då hur det lufsade bakom öronen så här. Ja, Gitta. Det där är inte särskilt bra heller. Nej, det är inte särskilt bra. Nej, du klarar ju knappast det här. Nej, jag klarar knappast det här. Och så känner man det där tugget på något sätt. Hur liksom slår ner och slår ner och slår ner. Så minns jag hemma, jag hade, jag tror att jag satt framför ett skrivbord och hade Bibeln. Och jag liksom ungefär bakom axeln. Du har inte med mig att göra. Här står det att jag är Guds barn. Jag har hans sigill på min panna. Du har ingenting med mig att göra. Försvinn. Tack. Ja, och så där kan det vara i livet på olika sätt. Mer och mer, mindre brutalt. Att någon försöker ta liksom vår glädje ifrån oss. Vad är det här? Det är väl ingen särskild artist för mig. Det är ingen särskild. Det verkar ju inte gå så bra för dig. Ja, men den jag tror på, han går det bra för. Det har ju stått från första bladet till sista bladet. Jag kan ju läsa om det här. Jag har ju i alla fall lite förstånd kvar. Det här är ju fantastiskt. Och jag tänkte nu när vi går in i bön, som vi ganska snart ska göra, så kan ju vi kan, ja, själv när man sitter, be att det här helige ande får liksom berätta för min inre människa vad det betyder att jag har Kristus i mig. Vad det betyder idag, imorgon, i framtiden. Det är inte alltid rätt att ta in, va? Men den heliga andens uppgift kan förklara för hjärtat. Och kanske när någon av er känner med den heliga anden, så jag har aldrig upplevt något sånt. Vi kommer att förbereda nere vid spirantrappan, Göran och Bertil. Och är det så att du känner att jag ska få så bisans att få med heliga anden, att man liksom, ja, för allt är ju för att vi ska betjäna varandra, att göra gott. Och att jag inte förtvivlas på något sätt. Jag förstår vad jag har fått, vilket arv jag har fått. Djupet och glädjen. Och jag tror också det här, att få liksom tillbaka glädjen. Ni kanske är alltid väldigt glada, men det är inte jag alltid. Men när jag tänker på Jesus, så känner jag så här. Ja, men jag har i mitt liv förankrat i en glädje som aldrig kan förstöras. Aldrig missar sin glans. Den består i evighet. Det lyfter väldigt mycket. Det beror ju inte på mig, utan det beror ju på Jesus. Visst är det skönt att det är så. Och jag tänker bara ta, innan vi går in i bön idag, ett ord från Johannes 7:37. På den sista dagen, den största i högtiden, det här var lönehyllan-högtiden, sa Jesus och ropade: om någon törstar, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, som skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Detta sa han om anden som de skulle få, de som trodde på honom. Det här var ju före pingsten. Strömmar av levande vatten. Och under bönen här så får vi gärna tända ett ljus, och någon som vi vill gärna be för, skriva ett bönämne som vi tar upp på tisdag kväll och ber för. Eller förbön som sagt här nere. Eller bara sitta och ta emot vad Gud vill ge. Så tack Jesus för att du vill leda oss, föra oss fram. Att du får plats i våra hjärtan. Det du är värd. Tack att jag nådde alltihopa. Inga förtjänster. Att vi får komma precis som vi är. Och att du tar emot oss med öppna armar. Tack Jesus. Det är underbart att höra och veta om. Amen. Kommer upp några sånger här då.